börja inifrån och titta på lederna. Och det här är en typled som det står. Lederna är lite olika formade och beroende på formen av leden så har vi måttet av rörlighet. Men man kan säga att det består av två ben som är sammanfogande i en led. Och vi har en konkav del och en konvex del. Och de ligger, här har vi ledkulan och här har vi ledhålan. De ska stå på det här viset. För benen här är klädda med brosk och på mitten är det tjockt. Och ute i kanterna är det tunt. Och det är tjockt för att skydda benet mot belastning. För ben mot ben är inte skönt kan jag säga. Folk som har besvärliga artros, folk som har reumatisk värk har ofta en skada på brosket som gör att man får det lite besvärligare. Men så länge brosket är slätt och fint och så glider ledytorna mot varandra väldigt bra tillsammans med ledvätskan som utgör smörjmedel och det utgör också ett näringstillskott till leden. Därför att brosket det är lite mjukt och när man pressar ihop brosket så pytsar det ut lite vätska och när man släpper av så suger det in. Va? Och om man tar gående till exempel som vi kan göra ganska mycket och ganska länge så när man står på benet så trycker man ju ihop ledytorna och då trycker man ihop brosket också och då pytsar den här lite av vätskan ut. Och när jag sen svänger fram benet så släpper det och då sugs det in i brosket. Och på det viset så får brosket hela tiden en näringscirkulation så att säga. Och så länge vi rör oss på det viset dynamiskt så funkar kroppen jättebra. Och det här med ledbrosk och så. Belastningen sa jag som sagt ska ligga på det tjocka här på mitten. Och det gör det ju inte när man är i den här positionen. Eller när man är i den positionen för höften till exempel. I nacken är det här. Och ni är väl både här och där och hit och dit gissar jag när ni håller på och monterar och grejer. Och kroppen är ju fantastisk för den kan alltså, den står ut med väldigt mycket när det gäller olika rörelser. Så länge man inte gör dem, håller i för länge i en och samma position. Eller att man gör det väldigt, väldigt ofta. Så att röra oss det kan vi så länge lederna har sin rörlighet och det måste vi hjälpa dem att ha. Och det på ett rätt så tidigt stadium brukar många säga att ingen fara, jag har ett så rörligt jobb, jag rör mig hur mycket som helst och ni rör er nog både upp och ner och kors och tvärs gissar jag. Men det är så här att man rör ändå inte genom kroppen helt och fullt. Plus att det är lite andra strukturer som också behöver sin beskärda del som jag återkommer till. Som sagt, leden ska vara här och så fort vi böjer oss så händer ju det att vi lättar ut så att vi trycker ut på ytterkanten här i ytterläget på leden. Va? Det vill säga ut i det här tunna brosket. Och det är väl helt okej att göra det så länge man går tillbaka igen. Det är ungefär som en återvändsgränd. Man får ut, vända och köra tillbaka. Va? Men man får inte ut och parkera där. Det är det man ska undvika. Utan tillbaka här igen till belastningen på hela ledytan. Man pratar ofta att man ska inte befinna sig i ytterläge på lederna. Och det är alltså där ute i ytterkanterna. Sen har vi då som sagt ledvätska. Den är både som smörjmedel och som sagt som ger näring till brosket och också till ledkapseln som håller in ledvätskan. För varje led har sin behållare så att säga med ledvätska. Om man står stilla väldigt länge eller sitter stilla väldigt länge då blir det ju den här sammanpressande kraften, den gör att den trycker ut, kan man säga, vätskan lite grann. Och ni vet när man har suttit länge vid tv, om man inte går upp vid varje reklampaus och allt det där, så när man väl går upp så är man ju lite lite seg va, innan man kommer igång och har liksom pumpat igång det här systemet. Och det beror ju på att balansen i ledvätskan bland annat inte är som den ska. Men när vi sen har tagit några steg så har man liksom återställt balansen och då går det mycket lättare. Så att rörelse, det är absolut det bästa för kroppen. Sen kan man ju inte springa alltid. Man får lov att vila också. Det är helt okej. Men det där med att vara stilla i timmar är inte en höjdare för kroppen. Sen har vi då ledbanden eller ligamenten som håller ihop hela skelettet. Och det går över alla leder. Ledbanden är som starka gummiband. Man kan dra ut dem och när man släpper så går de tillbaka till sitt ursprungsläge. De kan gå sönder, men det ska väldigt mycket till att de går sönder. Däremot så kan man få bristningar i dem. När man till exempel vrickar en fot så får man bristningar i ledbanden. Och dessutom är det så när man vrickar en fot att det gör ganska ont. Och det beror på att det är väldigt mycket nerver i ledbanden. Så de skriker rätt så bra när man misshandlar dem.
Hej! Tack att jag säger.
Varsågod, stol. Jo, som sagt, går de i sönder så läker de väldigt långsamt. När det blir såna här, vad man säger, partiella bristningar som det blir när man vrickar en fot till exempel, så blir det små bristningar i ledbandsstrukturen. Och när de läker så är det som med all annan läkning att det blir inte lika elastiskt igen. Man kan hålla igång det rätt så bra genom att man helt enkelt rör. Men när man har vrickat en fot ska man inte sätta den och låta den vila i en vecka, utan man ska röra den så mycket man kan just för att den inte ska stelna till allt för mycket. Plus att man svullnar ju och då behöver man ju pumpa ut den här överskottsvätskan som blir när man svullnar i leden. Så det är rörelse, rörelse, rörelse. Naturligtvis ska man göra det med klokhet så att säga. Det kan göra lite ont, det är inte hela världen, men det får inte göra outhärdligt ont. Det är liksom den balansen man ska göra. Ledbanden kan faktiskt bli lite korta om vi inte tänjer ut dem varje dag. Så blir de korta. Om vi då tar en hållning till exempel där man tappar fram axlarna så här, så går man med axlarna på detta viset framåt länge och jämnt, så blir det de här ledbanden som är här för korta. Så när jag då sen kommer och säger att hör du, så där kan du inte hålla på och sitta och gå och stå, så drar man upp sig så här och så känner man, gud himmel, det var inte skönt, så rör man tillbaka här igen. Och så brukar man säga att man ska naturligtvis ordna det för sig, man ska ha det skönt. Och har man då vanemässigt en sån här hållning så är det ju det som är skönt. Men det är inte bra för kroppen. Så då behöver man liksom börja sträcka upp sig och så behöver man tänja ut de här korta strukturerna. Dels kan det vara ledbanden och sen kan det också vara musklerna. Det var det, ledbanden. De kan också bli för långa. Om jag tänjer ut dem ständigt och jämnt. Bland annat kan man tänka sig det här med att stå och hänga på en höft. Så kan jag ju tänja ut den sidans höft. Många gör ju det när man står och pausar, att man står på ett ben. Går man sen över på det andra benet så känner man att där är det inte riktigt lika uttänt. Där har det blivit kortare helt enkelt. Så man har en obalans i rörligheten där i höfterna. Har man så haft barn som man sätter upp på höften så brukar det vara på den en och samma höften. Så är den här sidan också lite uttänd. Så att det gäller liksom att försöka, men nu ska jag stå och hänga på det här viset. För det vet jag att jag kan inte få någon att låta bli. Och alltid, om vi tar höfterna då, stå på båda benen. Men däremot så kan man ju tänka sig att man kanske dels inte hänger allra längst ut så här. Och dels att man kanske står lite på ömsom det ena, ömsom det andra. Tänk på det när ni köar, för det är då man ofta ställer sig stående så här och hänger. Så försök att gå över på det andra benet. Alternativt, hela tiden alternativt, variation, variation. Att man står på båda benen helt enkelt. Och balanserar. Och inte översträcker i knäna. Inte den där ledigställningen. Jag är inte så många som har gjort. Ju några av er har gjort lumpen här, va? Mm. Ledigställningen är den där. Och då står man också och hänger och översträcker. Och då översträcker man ofta i knäleden. Och det är också det där med att det ofta är samma ben. Något som kommer igen hela tiden, det är variation. Det är liksom ergonomins ledstjärna, det är att man varierar och inte gör likadant jämnt och ständigt. Alltså här är en hel hög stolar. Och det är ju så här, att sittande ställning är inte så bra, men jag tror inte ni sitter så där himla mycket annars. Va? Nej. Men eftersom ni nu inte sitter så mycket annars och ni har suttit en bra stund nu, så ta och ställ er upp. Så gör vi som så att ni ska hitta en bra position för era leder. Och då börjar vi med att ni tänker er ner till fötterna och känner efter hur ni står på era fötter just nu. Hur känns kontakten mellan underlaget och fötterna? Och vilken del av fötterna känner ni tydligast?
Båda två.
Ja. Framvalvet, stortån, hälarna. Och det där är jätteolika på hur man står. Och står man mycket med belastning på insidan av fötterna eller utsidan av fötterna? Fötterna är så viktiga, ska ni veta. Jag kommer tillbaka till dem också. Men att man känner efter var man står på fötterna. Försöker att lägga så mycket kontakt under fötterna som bara är möjligt. Så man inte är för mycket framåt och nästan står på tå, va? Och inte heller för mycket bakåt så man har mycket belastning på hälarna. Utan att man lägger lite på hela foten. Med en liten övervikt på framvalvet. Det är lite mer åt det hållet än åt hälen. Då står vi ganska stadigt på fötterna. Och då lämnar vi dem och så går vi en våning upp till knäna. Och känner efter att vi inte står och översträcker i knäna. Det är inte så stor risk att man står och knäböjer, utan det är nog mer risk att man står och översträcker här. Och här vill jag att ni hittar friläget i knäleden. Och om ni tänker en fyrväxlad växellåda så har ettan, tvåan, trean, fyran. Ni ska varken vara i ettan och trean eller i tvåan och fyran, utan ni ska vara i friläget. Och då ligger belastningen på knäleden väldigt bra. Sen går vi upp till höftleden. Höftleden är en gångjärnsled. Och det innebär att vi kan böja den väldigt mycket. Och då vill jag att ni ska känna efter om ni ställer er och översträcker. Så kommer faktiskt kulorna ut här. Det innebär att även tjejer har kulor. Och sen gömmer ni in dem lite grann utan att för den skull flexa. Men här någonstans mitt emellan, också ett litet friläge här, va? Men det är ju vanligt om man står och hänger att det blir så här. Och då översträcker vi mycket i höften. Men det allra vanligaste är nog detta ändå. Att man står och hänger. Ja. Men ta då och gör så att ni ställer er och så hänger ni på ena benet. Och sen går ni över på det andra. Känner ni lika stor svikt i det hållet som på det första? Många har, som sagt, skillnader. Men en del, det är inte alla som hänger, men väldigt många gör det. Sen har vi bäckenet. Här har vi min stöttepelare här i livet. Bäckenet här. Elvis kallades ju för Elvis the Pelvis. Detta här heter pelvis. Och han vickade mycket med den. Det gjorde ju även Michael Jackson. Och den rörelsen påverkar ryggen väldigt mycket. Här svankar jag. Och då brukar jag säga att man tippar bäckenet framåt. Och här tippar vi bäckenet bakåt och då drar vi liksom den där lilla svansen under oss. Och då rätar vi ut ryggen. Och här gäller det också att hitta rätt läge så man inte står och hänger här. Och inte heller här. Och då vill jag att ni tar och tippar bäckenet framåt. Det vill säga ni svankar. Och då rätar man ofta upp sig uppåt. Och sen gör ni precis tvärtom. Ni stoppar in den där lilla stumpen här bak under er. Och man ser ganska töntig ut, men det är bara jag som syns. Och sen hittar ni någonstans mitt emellan här. Och den här rörelsen kan vara väldigt skön att väldigt lite bara göra för att ändra positionen och belastningen på ryggen. Och den kommer jag tillbaka till sen. Men här ska ni alltså hitta, jag brukar också säga så här att om ni tänker att bäcken här är det är som en skål med vatten. Och jag vill att ni ska inte tippa varken vattnet framåt eller bakåt. Utan ni ska ha en helt plan vattenyta. Och då är man där mitt emellan. Och då kommer ryggen, den normala S-formen som man har på ryggen. Den kommer att hamna ungefär här. Sen har vi bröstryggen. Den här delen. Som ju talar om lite grann hur vi mår, om vi är glada eller pigga. Och vi är inte så glada pigga när vi står och hänger så här. Va, utan, men däremot när vi mår lite bättre så kan vi vara lite stolta över oss själva och då kan man liksom öppna upp. Och det är både gynnsamt för kotorna då, som är staplade på varandra. Men det är också gynnsamt för de som bor här inne, det vill säga hjärta och lungor. För här har vi en yta med kukvå. För de som bor här inne. Medan när vi öppnar upp oss lite grann så har vi en tvåa med altan. Det vill säga det är bara jag som har altan. Ni har ingen sån. Men det blir i alla fall mycket öppnare här uppe. Va? Och det blir öppnare här inne och då får hjärta och lungor bättre plats. Och vi syresätter oss väldigt mycket bättre. Och hjärnan, allt vill ha syre men hjärnan framför allt vill ha syre. Och trycker vi in det så här. Så dels blir det trångt här och sen måste vi kompensera med att lyfta upp huvudet. Och då blir det trångt här uppe för musklerna spänner sig. Så öppna upp det lite grann. Var lite stolta. Malliga. Här kommer jag. Och jag är unik. Man behöver inte komma som en tennsoldat. Men att man öppnar upp här. Så att man får plats i eller hjärta och lungor får plats. Sen har vi huvudet, nej axlarna har vi först ju. De är den del som går och drar upp och spänner och så lite för mycket. Och sen finns det andra skäl att spänna dem också. Men när det gäller just positionen och hållningen. Och då vill jag att ni drar upp axlarna mot öronen. Och sen släng inte ner dem utan släpp ner dem. Hela vägen. Inte bara här halvfart utan hela vägen ner. Och så drar ni in ett andetag och lyfter upp. Och så släpper ni ner. Ja, det är bra. Sen får ni andas vidare själva. Men framförallt att ni håller axlarna ner. Och det här är någonting som man behöver kolla lite då och då. Var har jag axlarna någonstans? Är de här eller är de här? Och till sist så har vi huvudet. Som väger lite grann. Mellan 5 och 7 kilo. Och det är faktiskt mycket för de här små musklerna som sitter här bak och håller uppe. Så att försök att, och just när ni jobbar mycket med ställningar som innebär att ni ska vara både här och där. Att ni emellanåt sätter, vilar er och sätter huvudet högst upp på den här äggkoppen här, atlaskotan.
Vad är det grön?
Det är nerver. Det är nerver. Vi har, ja just det, de är ju inte gröna i verkligheten. Det är mest hur de ska synas. Men jag kommer tillbaka till ryggraden sen. Men att man sätter upp huvudet som ett ägg i en äggkopp. Det vill säga att det balanserar där högst uppe. Va? För böjer vi det fram så trillar det ju fram. Och böjer vi det bak så trillar det ju bak. Och har vi det fram så här så är det ju också utanför äggkoppen. Så att högst upp här, tänk er att ni lyfter er i håret så här och sen släpper ner axlarna. Här har ni en ganska bra ställning, mina vänner. Och för att göra en liten koll på musklerna som jag inte har pratat så mycket om ännu, så lägger händerna här bak på filéerna. Fläskfilé. Ja, alltså fläskfilé är det väl inte. Men filéer är det. Fläsket sitter inte så mycket där. Men hur som helst, ta och luta er lite framåt. Eller för tyngden lite framåt. Och så tillbaka igen. Händer det någonting där bak i filéerna?
Ja. De spänner sig.
De spänner sig. Ja. Det vittnar om att när ni då står så här som ni, så spänner de sig inte så mycket. Och då vilar de ganska bra där. Därför när vi står så här så behöver inte musklerna spänna sig så himla mycket. I alla fall inte de här kraftmusklerna som filéerna här är. Utan de kan pausa.
Det är en fråga.
Ja.
Du vet, ibland man knäcker fingrar så, nacke och rygg. Och...
Mm.
Är det farligt?
Alltså jag tycker unga barn framförallt, och en del killar har ju för sig att de ska sträcka och de ska knäcka och vända grejer. En del gör ju det för att de känner sig låsta, och det må ju vara, va? Men att gå så där, det är inte farligt, men det är inte bra. Och sen beror det också på, är du själv överrörlig eller är du inte? Är du överrörlig ska du inte hålla på och göra så här i ytter, dra ut det så det förblir väldigt överrörligt och slappt. Och det är ju den en funktion som ledbanden har, det är ju att hålla ihop leden. Och är de lite slacka, lite så, så blir det ju en väldigt stor rörlighet. Och håller man då på och sträcker ut dem. Det är ju likadant det här med att stretcha. Det är jättebra att stretcha för rörlighet och så. Men är jag väldigt rörlig så behöver jag inte stretcha i det här ytterläget där jag liksom kommer hur långt som helst. Det känns ju fint, för det kan jag ju. Men det är ju inte det. Det gäller ju inte att komma längst om man redan kommer väldigt långt. Utan det gäller ju att sträcka ut de lederna som inte är så rörliga. Varsågod, sitt. För det är ju så att alla leder har sitt rörelseomfång. Vilken är den rörligaste leden i kroppen? Enskilda leden alltså. Det är bara en led. Vilken är den rörligaste leden i kroppen?
Det
är alldeles rätt. Och det beror ju på hur den är utformad. Den är utformad så att ledhålan här är ganska grund. Vi har ju en rätt så rörlig led till, och det är höften. Där är inte ledhålan lika, det vill säga flickorna i balletten har ju väldigt rörliga höfter. Va? Vi andra kanske inte har fullt så rörliga höfter. Men där har vi en ledhåla som omfamnar kulan väldigt väl, men den är ändå rätt rörlig. Medan axelleden då, den har en sån här grund ledhåla, och sen sitter kulan här. Men det ställer otroliga krav på muskelkorsetten som är här runt om. Och ledkapseln och ledbanden. Men den är väldigt rörlig. En frisk axel kör vi ju 180 grader nästan i alla riktningar. Och ni som jobbar mycket här uppe, ni behöver verkligen ha en bra muskelkorsett för att hålla den på plats. Ja? Ja, så. Du vinkar. Hej. Hallå, är det Madeleine?
Ja.
Allt har gått bra?
Ja.
Vad bra. Tack. Du vinkar bara. Ja, det är bra. Så att därför är som sagt axelleden väldigt rörlig, men den har också ett stora krav på att vi har ett skydd i muskulaturen. Är det någon av er som har sett en person som har fått en stroke? Den muskulaturen är helt utslagen, och då hänger den här axelkulan, den hänger liksom inte helt luxerad utanför, men den hänger liksom lite ner, och den är väldigt, väldigt smärtkänslig, för den hänger i de här ledbanden och ledkapseln som är så smärt, som skriker och tycker det är besvärligt. Så att naturligtvis rekommenderar man aldrig någon stroke, det säger sig själv, men man ska hålla igång sina muskler. Och då kan jag väl säga att ni som män har en fördel i förhållande till oss som kvinnor. För det här är vår svaga sida. Vi har ju mindre muskelmassa än vad ni har. Men ni är framförallt mycket bättre polstrade här än vad vi är. Så det är, men å andra sidan så är det ju så att ni gör ju de här jobben ofta. Va? Jag brukar säga det att städfolk, städa gör ofta kvinnor. Men fönsterputsare, görs ofta, fönsterputsning görs ofta av män. Därför att de gör det arbetet som sker ofta ovanför axelhöjd. Och det är det som ställer stora krav på axeln. Och där är ju ni också, gissar jag. Ni är väl både högt och lågt förstås. Sen utanpå det här paketet med nerver eller med ledband och så har vi då musklerna. Och musklerna är ledernas korsetter. Som sagt stabiliserar lederna med hjälp av de här inre strukturerna. Men som har förmågan, till skillnad från ledbanden, att dra sig samman och slappna av, förhoppningsvis. Och vi har på båda sidorna om leden så har vi alltså muskler då. Och de måste vi hålla rätt på och att de har ungefär lika mycket kraft. Alla leder utom just ryggradens leder har muskler på både fram- och baksida. Ryggraden har ju inte några muskler här. De har väldigt starka ledband. Men vad är det som stöttar upp ryggraden härifrån? Pondusen. Den här är inte någon gynnsamt för stödet av ryggraden. Utan vi behöver det trycket i buken som utgörs av tre väggar. Det ena är diafragma som sitter här. Och den behöver vi aldrig träna för den är igång alltid när vi andas. Det är taket. Och sen har vi bukmusklerna. Och de är ju en stor vägg här. Och sen har vi bäckenbotten. Och det innebär att även män behöver alltså knipa. Det är inte bara kvinnor som behöver göra knipövningar, utan ni behöver också det. För ingenting är starkare än den svagaste länken. Och det kan vara bäckenbotten, men det är ofta bukmusklerna. Framför allt är de musklerna här nere väldigt viktiga för att stötta upp ryggen. Och det är när man tar i som det är särskilt viktigt att ta de harkelmusklerna, de här nere som stöttar upp ryggen. Väldigt viktiga. Och hur tränar vi bukmusklerna på det bästa sättet? Håller in magen. Ja, det kan vi hålla på med ett tag. Men. Däremot är det faktiskt så att de här bukmusklerna, är de här musklerna här nere. Är det någon av er som sjunger här? Det stödet här nerifrån när man sjunger är jätteviktigt. Och det gör ju att man kan också hålla ut, hålla tonen mycket bättre. Om jag ska andas härifrån, så både om jag jobbar eller om jag sjunger så håller det inte så länge. Va? Det är inte så stor uthållighet där uppe, utan här nere man ska ta tag. Så de där sexpacken, de är väl vackra i och för sig. Och jag ska inte säga att de är ofunktionella, men det är inte det mest funktionella. Utan det är de här. De hittar ni. Eller när man blåser ut riktigt. Ska tömma ut riktigt ordentligt. Då tar man tag i dem också. Och de ska man hitta. De är viktiga. Stora muskler gör stora jobb. Små muskler gör små jobb. Och vad har vi våra största muskler? Gluteus maximus. Och den dessutom är väldigt viktig ryggmuskel. Lårmusklerna är också stora muskler. Och sen kan man säga att vi fungerar ungefär som konstruerar som ett träd. Styrka och stabilitet har vi här nere. Och ju längre upp i grenverket vi kommer, desto mer finlemmade blir vi. Och desto mindre är strukturerna. Va? Och musklerna här uppe i nacken, de är inte så stora. Och betänker vi då hur vi håller huvudet i väldigt många olika lägen. Ni rör er ju lite olika sådär. Om ni sitter vid datorn sitter ju så här med hela tiden. Så är det ett jättejobb. De är ganska många de här små musklerna, men de är små. Så de behöver få lov att också komma upp på, precis som jag sa, på toppen av ryggkotbenen. För att då kan de vila sig. Få en paus. Och då kan ni ta lite extra djupt andetag också. Så att det ska man tänka på, det är ju så här att vi kan inte hålla upp huvudet med dem, det är svårt, så korta är inte, utan vi måste se till att vi positionerar oss rätt så att vi får andas, musklerna får andas. Vad har vi mer när det gäller muskler? Musklerna kan också kortas av. Och det är ju lite det där med stretchingen också, att man sträcker ut. Många säger att man ska stretcha efter träning därför att, för att minska träningsverken och så. De diskuterar huruvida det egentligen är sant. Stretchingen, menar jag, har väldigt god effekt när det gäller att upprätthålla rörlighet. Där har den i alla fall en garanterat bra effekt. Sen är det ju inte bra att musklerna krampar, utan det ska man naturligtvis dra ut. Men stretchingens effekt och när den ska göras. En del säger att man ska göra det en timme efter. En del säger att man ska göra det med detsamma. Men då skulle jag vilja säga så här, att det är precis som med träning. Att den enda träningen som är bra, den enda stretchingen som är bra när man behöver det, det är den man gör. Så kan man naturligtvis önska sig att man kanske skulle vänta en timme eller så. Men det viktigaste är att man gör det. Det är mycket med muskler egentligen. Och musklerna kommer jag tillbaka till sen igen.